ni är jättevälkomna hit till Novas Nova Nyfiken på, som vi idag håller i en annan lokal än i vår egen, för det blev så väldigt många som ville komma och det är ju jätteroligt. Kerstin Torsidé heter jag och jag är seniorkonsult på Nova Kommunikation och som ska idag vara nyfiken på rubriken inkluderande kommunikation, en bristvara, och där har vi satt ett frågetecken efter det. Det kanske borde vara ett utropstecken. Och med mig här idag så har jag Susanne Horej Lindberg som idag är Head of Diversity Management på Volvo Cars Mobility. Det ska vi prata lite mer om senare. Du är jättevälkommen hit. Tack. Jag kan inte tänka mig en mer lämplig person än att sitta just här och prata om det här ämnet.
Ja, tack.
Men jag tänker så här att om vi skulle börja med just begreppet inkluderande kommunikation. Vad är det egentligen? Alltså definitionen på det. Hur ser den ut?
Oj, frågan. Frågornas fråga. Jag skulle gå tillbaka till vad innebär inkludering. Och inkludering skulle jag säga är det som bäddar för att vi ska kunna jobba med mångfald, så att man skiljer på mångfald och inkludering. Mångfald innebär liksom olika perspektiv. Och för att olika perspektiv ska vara välkomna och kunna skördas så att säga i olika organisationer och olika delar av samhället och så vidare, så behövs det inkludering. Så vi börjar i den änden. Så inkludering är egentligen välkomnandet av olika perspektiv. Och inkluderande kommunikation är just det i kommunikationsform. Det vill säga att vi inkluderar samtliga perspektiv. Framförallt de perspektiv som bör inkluderas, det vill säga samhället och de vi talar till.
Det är väldigt många olika perspektiv.
Det är väldigt många olika perspektiv. Jag skulle nog säga att det är framförallt inte exkluderande kommunikation. Så man börjar i den änden. Så att man inte exkluderar folk.
Men du, lite om dig, din bakgrund, var kommer du ifrån och vad har du varit och jobbat med? Det är ju lite olika.
Ja, det är lite olika. Jag har gjort en liten resa kan man väl säga. Jag är i grunden statistiker och fysiker. Hör och häpna. Valde och sen lägga till pedagogik för jag vill vara med och lära ut mina kunskaper. Så att den dagen jag har möjlighet att göra det så tackar jag gärna ja. Det som hände var att Western Union kontaktade mig och ville få kontakt med någon som både har pedagogik men som även talar de jugoslaviska språken och de arabiska språken. De ville ta in två personer och jag talar båda språken, så de tog in en person. Det som hände därefter, tror jag 6 månader senare, så blev jag ansvarig för utbildningsansvarig för hela Norden. Jag var 22 år gammal, insåg att jag satt... Jag var ganska ensam, kan man väl säga, med att vara ung, att vara kvinna, att vara med, ha en annan etnisk identitet. Och det var en oerhört spännande resa, måste jag säga. Jag lärde mig massor och insåg då hur viktigt det är just med att jobba med mångfaldsfrågor av olika slag och vad det innebär för affären. Det som hände därefter är att jag blev kontaktad av Svenska Spel för att göra ungefär samma sak. Och efter Svenska Spel så valde jag att starta eget. Jag såg nämligen ett behov av barn som var understimulerade i skolan, som inte fick det stöd de behövde. Vi utvecklade en digital plattform. Några år senare sålde jag bolaget och bestämde mig för att jobba med marknadsföring och kommunikation. Jag har alltid, kan man väl säga, på något sätt drivits av att jobba i någon form av, ja, vad ska man säga, inkluderande, om man nu säger så. Det finns alltid luckor, white spaces, så att säga. Vilka är det som inte blir inkluderade? Vilka är det som inte blir hörda? Vilka är det som inte liksom får ta del av det som finns ute i samhället? Och på något sätt försöka liksom, ja, men hur löser vi det här problemet? Jag har liksom en liten, på gott och ont, vilja att lösa problem. Det kan ibland ställa till det för mig också, helt klart. Nästa steg därefter var att jag pluggade marknadsföring och kommunikation. Under tiden jobbade jag då på Lynxeye, som är en varumärkesbyrå i Stockholm. Lärde mig massor om segmenteringar, hur man gör målgruppsanalyser och hur man inte ska göra målgruppsanalyser och hur man implementerar dem i kommunikationsuttag av olika slag. därefter så fick jag frågan av Bergs om jag ville hjälpa dem med både affärsutveckling och inkluderande kommunikation. För både kund och för dem internt. Jag tackade ja. Och det var en oerhört spännande resa för min del. Jag kände väl inte kanske nödvändigtvis att jag tillhörde Bergs. Bergs har alltid haft en liten, men kanske en stämpel på att vara lite elitistisk och så vidare. Men sen insåg jag att nej, det finns ett enormt behov här av att, ja, vad ska man säga, att bredda. De har en enorm förståelse för behovet av att bredda också. Och då tackade jag till. Jag tackade jag till den tjänsten givetvis.
The social few.
Ja.
Vad är det?
Ja. När jag började plugga på Medieinstitutet, plugga kommunikation och marknadsföring, insåg jag då att vi kanske, ja, att branschen behöver lite hjälp, eller får säga, när det kommer till att vi är ganska homogena. Vi jobbar med en ganska viktig funktion, skulle jag nog vilja påstå. Är väldigt demokratiserande eller antidemokratiserande beroende på hur man jobbar. Och så finns det faktiskt en ganska stor målgrupp som inte ens känner till branschen. Hur går det ihop? Hur ska vi som bransch växa? Hur ska vi som bransch få den talang vi behöver för att kunna liksom överleva? Hur ska vi hjälpa våra kunder med att överleva? Och så vidare. Så det är liksom en hela ekosystemet där. Så det vi gjorde är att vi började skriva artiklar om branschen. Vi hade alla olika discipliner. Jag skrev om affärsutveckling, det var någon som skrev om PR och så vidare. Och då på kanske lite mer lättskrivet svenska. Inte komplicera. Jag skulle nog säga inte använda buzzwords. Ja, men du vet, hoppa över så här, disruptivt och alla de här fina orden. Och förklara istället vad det innebär. Få människor att bli intresserade för branschen. Och det gick väldigt fort efter det, måste jag säga. Vi fick ju väldigt många förfrågningar, vi vill börja tala. Efter det kom förfrågningarna om vi vill börja gå in i företag och hjälpa till med att implementera inkluderande kommunikation. Mm. Och det är ungefär där någonstans som jag insåg att det räcker inte med att börja på liksom, marknadsföring och kommunikationsavdelningar. Eller i byråer. Utan vi behöver jobba högre upp på hela organisationen.
Okej, men det finns alltså nätverket så att säga, det finns kvar nu.
Det finns kvar nu, nu blir vi bolag också.
Ja, så att ni fortsätter att jobba med det. Så att säga.
Ja.
Men om man då tar det här med inkluderande kommunikation som ju är väldigt mycket ändå i, det får man ju säga att det är ju uppe i luften så att säga. Hur viktigt på en skala skulle du säga att det är att vi tar tag i det? Kan man säga så?
Hur ser skalan ut?
1-10.
Ja, 10,5. Det är dags, givetvis. Det är ingen nyhet att det är ganska många perspektiv som är representerade i det här landet. Om vi bara utgår från etnisk perspektiv så är vi 25% personer, eller andel då, av svenska befolkningen har en annan etnisk bakgrund än svensk, och 33% har minst en förälder som är med en annan etnicitet än svensk. Är det så att man inte riktigt ser det och förstår det, ja, men då finns det en enorm risk att man missar en ganska stor målgrupp. Så bara en sån sak. Så finns det funktionsvariation, det finns ju massa andra perspektiv som inte riktigt tillhör kanske den som vi främst idag kommunicerar till. Och det är inte enbart en katastrof sett ur liksom det samhällsperspektivet, utan även en förlust för företag som jobbar med.
Att man missar det.
Ja.
Men om man, när man tittar, alltså, det är väldigt lätt när man pratar om inkluderande kommunikation. Det handlar väldigt mycket om bilder, bildspråket, alltså hur det ser ut. Om man börjar och det är säkert flera av er som har varit på lyssna på någon sån. Man tittar på bilder, men det är ju inte bara bilder det handlar om.
Nej.
Eller hur?
Nej, givetvis inte.
Utan det är ju väldigt mycket språket.
Absolut. Sen, jag tror att kombinationen är ju oerhört viktig. Bildspråket är viktig. Absolut, representation är viktig i bilder. Mm. Sen är det väldigt viktigt att representera rätt också. Så att det inte blir skeva föreställningar om hur olika perspektiv representeras i bildform. Och därefter kommer givetvis även textform. Det finns ju små saker som man skulle liksom, som skulle kunna förändra en hel text. Jag menar, en person med funktionsvariation kanske inte tycker det är jättemysigt att höra, ja, men ska vi ta en bensträckare och kan inte gå? Ja, men ni förstår. Man får ju faktiskt börja tänka på att oj, hur kommunicerar vi? Vilka är det vi, ett, når, två, exkluderar och kränker, tre exkluderar och inte får med överhuvudtaget. Det finns ju lite olika perspektiv som man skulle kunna tänka där. För om det är så, nu är det väldigt många som, studier som visar att om du inte inkluderar en målgrupp i din kommunikation och inte agerar kränkande mot dem du exkluderar, så går målgruppen bara förbi reklamen eller kommunikationen. Helt enkelt. Du bara missar dem. De tar inte alls in det du har skrivit, så du förlorar dem helt enkelt. Så de flesta blir inte kränkta, de flesta bara ser inte det. De bara går förbi. Och det är en ren vinst. Förlust, höll jag på att säga. Det är en förlust för bolaget. Är det däremot så att man dessutom på något sätt har gjort fel och kanske kränker en målgrupp, då blir det en större förlust givetvis, för då går det högre upp. Så det gäller lite grann att tänka, hur ska vi jobba? Hur ser arbetskedjan ut? Mm. Från art director, queer director, art director hela vägen ner i olika kampanjer till exempel. Vilka är det som är representerade i det ledet? Och vilka kommer flagga för när någonting blir tokigt? Och vilka är det ni talar till? Är någon av dem, den målgruppen i teamet? Eller inte? Kan vi börja? I den änden skulle jag säga.
Det är ju en del, det är en del som har börjat jobba, en del får man ju säga då. Både på privata och offentliga sektorn. Mm. Där det finns på vissa, inom vissa organisationer, alltså någon slags mallar. Har du sett?
Mm.
Ja. Vad tycker du om de mallarna?
Mm.
Är det bra?
Jag tror det är en bra början, för då får man upp liksom, ja, vad ska man säga, vetskap om att ja, det här är viktigt, glöm inte det, det är något som påminner hela tiden. Mallar innebär också att du behöver mallar, och det säger också någonting om du känner att du behöver mallar. Frågan är, om jag skulle säga absolut, det är en jättebra början, beroende på vilka som använder mallar och vilka som inte använder mallar. Lite grann som du förstår, jag menar, det kan man ju ganska lätt titta på. Okej, nu tittar vi den här kommunikationen vi gjorde idag. Hur följdes den mallen? Vilka var det som följde den, vilka var det som inte det? Vilka var det som inte följde den och klarade sig alldeles utmärkt ändå? Det kommer nog säga om hur viktigt det är att ha representation internt.
Kan du ge några exempel på företag som har kommit väldigt långt, som har lyckats väldigt bra? Får du inte säga Volvo Cars då? Då blir det, utan får du ta någon. Vi pratar om det sen.
Ja, det var nära.
Ja.
Jag skulle säga Arbetsförmedlingen har gjort plats. Tycker jag är fantastiskt bra. De har gjort det som en helt, jag skulle säga, och det är inte, egentligen inte jag som har tolkningsföreträde för att säga om det är bra eller inte, i och med att det är inte jag som, jag sitter liksom inte på det perspektivet. Jag har däremot gjort lite intervjuer med människor som har det perspektivet. Och frågat, liksom, är det här autentiskt? Upplever ni att det är äkta? Talar det verkligen till er? Och så vidare. Fått väldigt bra respons. Och den har gjorts baserat på, alltså tillsammans med målgruppen. Inte om målgruppen. De talar inte till målgruppen. De talar med målgruppen. Och det är en jätteskillnad. Så det tycker jag de gjorde jättebra. På, om man nu ska säga.
Goda exempel.
Exakt. Och sen har vi Åhléns som jag tycker gör
Åhléns
som jättebra.
Ja.
Kampanjen.
IKEA kan man ju också.
Mm. IKEA är jättebra. De tar in, de kör inte lika mycket representation, utan det blir mycket mer en del av vardagen, i allas vardag. Det tycker jag är fantastiskt. De gör ett fantastiskt bra jobb på så vis. Du går in i olika människors hem och det är helt autentiskt. Du kan uppleva, du kan känna igen det i människor med andra perspektiv, men de delar ju andra situationer med dig. Det är alltså, jag vet inte, fingertoppkänslan där. Mm. Fantastiskt bra, måste jag säga. Ja, IKEA har gjort det bra.
Dåliga exempel då? Har du några? Oj. Det blev det.
Nej.
Oj då.
Ja.
Eller, jag vill inte säga dåliga, jag kan säga som inte lyckas så bra då.
Ja, H&M. Jag har kanske inte lyckats riktigt. Jag förstår att det är inte lätt om man inte har representation internt. Så kan man väl säga. Jag tror det är där de behöver jobba. För inkluderande kommunikation, vi har liksom ett lager här av om vi tittar på H&M's vilja att göra rätt. Ja, det finns där. Om man tittar på kunskapen i teorin, ja. Om man tittar liksom fingertoppkänslan, absolut inte. Och det är väl inte så konstigt. Om det är så att du ska ta hänsyn till en målgrupp och inkludera den och göra ett sånt tabbe som gjordes för inte så länge sedan, då säger det också att i hela det ledet, från creative director som sagt till producer, till allt vad det innebär, det fanns inte en enda som kunde se det här. Jag vill gärna tro att det inte handlar om att någon såg och inte gjorde någonting, utan det handlar helt enkelt om det, det finns liksom en brist på kunskap kring det här.
Jag vet inte vad det var. Vill du berätta?
Ja, ja det var en i deras pappersreklam. Sen tror jag det blev digitalt också. Så var det en svart pojke som hade på sig en t-shirt. Där det står, det blir såhär... Ja, jag tycker det är lite obekväm med att säga det. Men härligt, det kommer ju fort fram. Coolest monkey in the jungle. Och jag förstår kanske...
Skojare!
Ja, voilà! Nej, tyvärr. Men alltså, så. Och jag tror inte som sagt att det var något illa menat, men jag tror att det är ett problem. Det är liksom ett strukturellt problem som
att bara... Att det har glidit igenom.
Att det har kunnat glida igenom. Och det har gjorts tidigare. Det har hänt tidigare, inte lika stora. Men, och det är inte bara dem. Det finns många andra bolag givetvis. Och det handlar som sagt om att när något sånt här händer, då gäller det att restructure, vad heter det? Att liksom ta ett steg tillbaka, kolla liksom vad är det som har gått snett, hur ser liksom arbetsteamet ut, hur ser de olika teamen ut, för det är lite silos dessvärre. Man arbetar i olika liksom kampanjteam och tittar liksom vilka perspektiv vi försöker nå, hur ser de perspektiven ut internt, matchar inte jätteväl, det gör, kan jag säga att det inte gör, vad gör vi åt det? Den änden. Sen har ju de givetvis försökt liksom komma tillbaka och så gjort bra saker. Men det skulle nog säga en av dem lite värre. Jag
frågar en sak till. Det är inte så att HM var ett steg längre fram och skulle försöka att provocera våra fördomar inom att väcka debatten och sånt där, utan det var en tabbe alltså?
Ja, det var en tabbe. De är inte riktigt positionerade på ett så vis att de kan och vill provocera. De är ju för allmänheten. Mm. Och nej, jag tror dessvärre att det var.
Men om man då tar till, jag vet ju att det är ju flera stycken här idag som kommer ifrån studentsidan. Alltså, hur jobbar man på den nivån med det här med inkluderande kommunikation? Alla utbildningar som pågår, unga människor som ska ut i kommunikationsbranschen och så. Mm. Vad säger du om det? Är det min bergs, de var på tårna kan jag tänka då när du var där. Men i övrigt, alla universitet. Och,
om de gör...
Ja, om man jobbar med det. Mm. För jag menar, det är ändå nästa generationer som ska ut och kommunicera.
Bra fråga. Jag tror att de flesta jobbar med det. Eller de jag känner till jobbar med det, absolut. Det känns som att den här frågan har lyfts. Och är här nu, tack och lov, efter många år. Jag tror absolut man jobbar med det. Framförallt, nu kan jag som sagt utgå från Bergs. Det är ju inte ett universitet eller så.
Nej.
Och de har kanske andra medel och andra sätt att kunna jobba med den här frågan. Och där är de kanske lite mer aggressiva åt det hållet och är liksom väldigt fast vid att det behöver förändras. Att branschen är inte så som det var förut. Och det gäller liksom att jobba på det. Och framförallt att skolornas uppgift är att se till att säkra branschen med den kompetens som behövs för att branschen ska överleva. Det är liksom, man nu ska vara krass och säga, gräsrotsnivå. Och jag skulle nog säga att de skolor som inte jobbar med det kommer att förlora respekt eller förtroende från branschen.
Mm. Okej. Okay. Om vi tittar på Volvo Cars där du är idag, då måste jag fråga, alltså är du först med den titeln, så att säga? Eller? Du skapar det här...
På Mobility är jag först.
Det är
det. Ja, på Mobility-delen. Och det är Volvo Car Mobility då. Mm. Ja. Men på Volvo Cars finns det, just att träffa idag, specialister inom det.
Okej. Yes. Vad ska du göra på i din roll där nu då? Du har inte varit där mer än i 2 månader, va?
Just det.
Vad kommer du att jobba med?
Tanken är att jag ska se över helt enkelt vilka perspektiv det är vi försöker nå. Och vi känner mycket väl till vår målgrupp och hur vi ska jobba med dem. Och se liksom hur det representeras internt så att vi speglar och tittar på den typen av frågor. Tittar även på hur, tillsammans med vår Head of Communication, tittar vi liksom på inkluderande kommunikation, hur viktigt liksom det är. Och det är superviktigt, givetvis. Vår målgrupp är lite annorlunda än Volvo Cars, där vår målgrupp är kanske lite... mer intresserad av att inte äga bil, men kanske dela bil och förstår värdet av att dela bil med andra, för miljön och för andra, av andra anledningar. Men att också rent krasst titta på liksom, vad innebär mångfald? för oss. Och vad, vilka perspektiv är det vi egentligen behöver? Det här låter kanske krasst, men utöver de här med könstillhörighet, etnisk identitet, kulturell identitet och funktionsvariation och så vidare. Vilka andra perspektiv är det vi tittar på? Men en sak är till exempel hur våra kunders eller användares förhållande till bilen är. Är de uppväxta med en bil, två bilar, inga bilar och så vidare. Det kan vara ganska intressant för oss att veta. Den mångfalden behöver vi ha internt också. Digital bakgrund eller hårdvarubakgrund. Så viktigt. Men att det kan ju variera från företag till företag givetvis. Vilka perspektiv är det vi behöver för att kunna säkra upp att vi gör en rätt produkt för rätt målgrupp, det vill säga. Rätt kommunikation för målgrupp och så vidare. Så att det är liksom ett helhetsgrepp kan man väl säga över det. Mm. Sen är det också så att utvecklare, som alla vet, vi har väldigt många utvecklare på företaget. Det är också en rätt homogen bransch kan man säga. Där vi tittar givetvis globalt. Vi är ett globalt varumärke, därför tittar vi också på talanger globalt. Och där kommer jag in också och tittar på vilka områden är det vi är intresserade av. För vi vill få vårt språk, till exempel på kontoret, engelska, inte svenska. För vi har ju folk från hela världen och det vill vi fortsätta göra. Mm. Ha.
Om man ser Sverige i ett internationellt perspektiv och inkluderande kommunikation, hur står vi oss? Liksom, är vi jättebra eller jättedåliga? Mitt emellan?
Jag ska säga mitt emellan. Det finns de som är väldigt bra och det finns de som inte alls är bra, precis som överallt. USA, om vi tar dem som exempel, trots Trump, tror det eller ej, så ligger de ganska långt före. Men så långt före att det till och med är så att de ofta bekostar sig, att de utmanar ibland. Så att de får kritik mycket mer där i högre utsträckning och så. När de pratar om race till exempel, det är ju inte vi här. Race för dem innebär mycket, det är mycket kopplat till hudfärg. Vi gör inte det här, vi pratar inte om raser. Så att de har ju, jag menar, deras bakgrund och deras historia, så har ju de haft det som deras, liksom en del av deras ekosystem på ett helt annat sätt än vad vi har. Och därför har de liksom kommit längre i både att diskutera det. De kanske har kommit ifrån det här som de kallar själva för PC, alltså PK-andet. De är inte riktigt lika korrekta alla gånger. Men de vågar liksom utmana och ta diskussionen och ta fighten i alla lägen. Så att på gott och ont så skulle de säga att de har kommit lite längre. Vi är ju fortfarande där vi ut liksom,
inte tafsar
riktigt,
lite.
Vi tafsar lite. Ja, vet, vi vågar inte riktigt gå hela vägen. För vi är jätterädda att säga fel. Vi är också inte helt bekväma med att gå in och stötta upp andra utsatta kanske. För att då är vi också rädda för att säga fel.
Men tycker du att vi skulle behöva vara lite mer på?
Ja.
Lite mer som USA?
Ja och nej. Jag skulle inte gå över till att säga race till exempel. En sån grej säger nej. Men däremot så tror jag att om vi nu skulle säga liksom, händelser eller problem, områden så som till exempel när rasifierade blir felaktigt behandlade i kommunikation och så vidare. Ja, då behöver vi som, eller vi, de som inte är rasifierade också kunna våga och säga det här är inte okej. Det här är inte okej. Jag står inte bakom det här. Och jag, alltså förstår du vad jag menar? Det, vi måste ha mod. Mod behöver vi ta från amerikansk kommunikation. Det skulle jag nog säga om något.
Mm. Det är ju nästa fråga på det egentligen. Att vad ska vi göra? Hur kan vi gå härifrån och få det här modet? Eller att göra på annorlunda sätt? Mm. Vad ska vi göra?
Ja, dessvärre har jag lärt mig att det som funkar bäst på de som, alltså om man nu ska prata förändringsarbete, för jag vill inte, jag vet att alla ska veta att implementera inkludering i ett företag är förändringsarbete. Framförallt för de företag som inte har jobbat med det förut. Det som alla pratar om digitalisering, så är det här också ett förändringsarbete. För det måste gå från styrelsen hela vägen ut till de som faktiskt utför och så vidare. Men det finns ingenting som påverkar de som fattar beslut, upplever jag i alla fall i min erfarenhet, som siffror. Med det sagt så tycker jag att vi ska gå och läsa McKinseys till exempel rapport. De har kommit ut nu med deras senaste. Om liksom varför man ska jobba med den här typen av frågan och vad det innebär för företag som inte jobbar med den här frågan. Och till exempel så vet vi att de företag, om man nu ska ta 10 företag, de som ligger topp 3 jämfört med de som ligger längst ner. 35% skillnad i vinst. Så de topp tre bolagen som gör det här bäst jämfört med de topp tre bolagen som gör det sämst skiljer det 35% vinst. Det är liksom en sån siffra att man bara... Så.
Det är pengar att tjäna.
Ja, det är det. Så det skulle nog säga det första. Mod att kunna säga det och verkligen liksom ha underlag för det. Underlag är bra. Bara leverera. This is the papers. Därefter så skulle jag nog också säga att man lyfter frågan kring inkluderande ledarskap. Du kan inte också, det finns en bild av att liksom, om jag tar in många perspektiv i ett rum och stänger in dem så kommer innovation uppstå. Nej, kommer inte uppstå något. Kanske lite konflikter och sånt där. Framförallt om det är jätteolika perspektiv. Det måste vi ändå ha förståelse för. Att det kan uppstå kulturkrockar, det kan uppstå andra slags problem. Men det behöver det finnas inkluderande ledarskap som förstår sig på det här. Och förstår hur man skördar det här. Hur man liksom ser till att det sker ett liksom effektivt samarbete. Och faktiskt är inkluderande själv. Jag ser dig med dina perspektiv, jag ser dig och så vidare. Det behövs för att det överhuvudtaget ska funka. Så det skulle jag nog säga i nästa led efter man har övertalat styrelsen att låt oss titta på våra ledare. Behöver de utbildning eller ska vi liksom titta på andra lösningar?
Mm. När tror du vi kan ha brytt om den här skutan? Så att vi blir bättre på det.
Tänker du generellt sett på företag?
Ja, jag tänker generellt sett och också kanske mycket kommunikationsbranschen som på något sätt ska ha kunna det här.
Mm.
För att hjälpa företag. Men tror du vi blir lite bättre på det här?
Jag tror vi blir bättre hela tiden. Jag tror vi är lite på tårna nu. Vi vill lära oss. Vi vill bli bättre. Och bara det kommer att vi kommer... Att vi kommer bli bättre och vi kommer lära oss av what yay och what nej. Så det tror jag. Jag tror att de kommande 5 åren kommer att hända ganska mycket. Jag tror att det som har hänt är att, missförstå mig rätt, men mångfald och inkludering har blivit en trend. Och det har kommit de senaste åren. För mångfald har alltid funnits, eftersom vi alla är överens om det här i rummet. Och det har gjort liksom att det på något sätt har katalyserat den här processen av att liksom, vi har insett att vi behöver jobba med det här. Sen tror jag att det här kommer bli en naturlig del av vårt ekosystem. Så att det blir liksom en som alla, nu överdriver det lite, men evolutioner skulle vi säga. Så går det liksom, eller revolutioner till och med, så är det liksom en peak. Alla pratar om det och sen så normaliserar det sig. Så blir det liksom en normale. Och där tror jag att vi kommer hamna förhoppningsvis. Och då kommer vi ha det top of mind i alla lägen. Säga okej, nu har vi den här kampanjen, eller nu har vi... Nu ska vi anställa. Det är en sån här klassiker. Nu ska vi titta på mångfald.
Mm.
Och det är bra. Det är då man stannar upp och tänker, okej, varför behöver jag det? Och vilka perspektiv behöver jag? Och varför behöver jag de perspektiven? Så att alltid vara medveten om de beslut man fattar, så att du inte tar in någon som känner sig som en, du vet, den här token som det finns ett uttryck för.
Det är jag som representerar.
Ja, du vill inte ha in en nej, jag tror inte ingen vill vara en token. Nej.
Nej.
Så att det ska ligga någonting bakom det. Mm.
Men du är försiktigt positiv, kan man säga så? Då?
Jag är försiktigt positiv, absolut.
Ja, det är bra. Mm. Tack alla ni för att ni kom hit. Så vi säger tack för idag.
Tack för att jag fick komma.